Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och välkomna till podcasten avsnitt nummer 227.
Ja,
tror du sa. Du som är noga med kronologin.
Och ja,
du, det är Jonathan Ekeliv i Stockholm och jag, det är Per Bjurman i New York. Där vi plötsligt har fått vår. Det svänger ju så halsbrytande klimatet här i stan.
Häromveckan var det ju arktiska vindar som
ja,
kom.
Det var så svinkallt så vi knappt att gå ut förra veckan. Och nu är det, ja, igår var det 15 grader varmt och kavaj och t-shirt väder.
Oj, det var uteserveringen när jag var öppna till och med kanske.
Ja.
Oj, oj. Ja, det är sjukt hur det funkar. Jag kan säga att det är fortfarande bitande kyla här i Svedala.
Jaha.
Jajamän, det ändras inte så drastiskt. Vi är några månader kvar känns det som från 15 grader uteservering och t-shirt och shorts.
Det tar nog ett litet tag för er, ja.
Ja.
Just det.
Ja, tyvärr.
Ja, vi har ett nytt trevligt avsnitt framför oss här, eller hur?
Ja, det har vi. Vi har ganska digert med stoff att sätta tänderna i faktiskt. Så att det kan bli ganska matigt här, känner jag.
Ja, nu händer det ju saker faktiskt nästan dagligdags på trademarknaden. Vi har deadline om mindre än 3 veckor och aktiviteten är ganska avsevärd.
Ja.
Det känns överhuvudtaget som det kan bli väldigt händelserikt i år.
Ja, det känns verkligen så. Det är många feta namn som, alltså nu som vi var inne på lite redan förra veckan, men som liksom känns helt, ja, det börjar verkligen krypa närmare att till och med Panarin ska ut på trademarknaden. Och vi har ju redan Matt Duchene och Mark Stone och kanske Wayne Simmons. Oj vad vi ska diskutera feta eventuella trades här kommande veckorna. För det känns verkligen som att det kan bli hett i år.
Ja, och precis innan vi börjar spela in här nu då på onsdags förmiddagen, så alla onsdagskvällen för dig.
Ja.
Så kom det senaste beskedet och det är att Nashville tradar till sig Brian Boyle från New Jersey mot ett andra val i kommande draft.
Exakt.
Och Brian Boyle har blivit lite, ja, han är lite journeyman nu.
Ja, det får man faktiskt säga. Alltså. Det känns som ett obligatoriskt inslag vid den här tiden på året att Brian Boyle ska minsann skeppas till en contender.
Ja, men det är för att han har sånt rykte som väldigt bra slutspelspjäs.
Ja, han brukar ju faktiskt höja sig i slutspelet. Och det vet ju jag som har haft han i Tampa Bay och du som har på nära håll sett han i Rangers ett antal säsonger när de har gått långt. Han är ju liksom, alltså, bara en sån sak som 3-5. Tycker jag att han är typ en av ligans bästa spelare. Han är otrolig med sin stora kropp. Jag brukar kalla honom för en finlandsfärja nästan. Som bara, alltså hur duktig han är på att täcka skott och vara med och läsa spel. Och med sin långa reach, med sin långa klubba, bryta passningar och sånt där. Han känns som att han är ligans största expert nästan på den spelformen.
Ja, han är ju en väldig karaktärspelare. Liksom.
Ja.
Och ju mer som står på spel, desto bättre du kan bli. Nu och det är också en extremt populär person.
Ja.
Jag tror inte det finns någon som är så omtyckt där han har varit. Och det borde ha gått på sitt vis för Nashville att han kom in i. Vad som verkar vara ett väldigt bra gäng. Det känns som att han kommer att passa extremt bra in där.
Ja, ja det är precis,
men, ja.
Kanske är den just starkaste nyckeln som jag vill, som du trycker på där också. Som kanske försvinner lite i dagens statistikbaserade värld som jag gärna ger mig in i. Men där tycker jag faktiskt att man kan verkligen påtala hans förmåga att lyfta ett omklädningsrum, att liksom lätta upp stämningen och, men ändå trycka på rätt knappar när det behövs. Alltså, som du säger, var han än har varit så har han varit en publikfavorit, en favorit i hela spelargruppen. Och liksom alla klubbar där han har varit i så blir han ju nästan hyllad när han kommer. När han kommer till Tampa så jublar ju fansen när hans namn ropas upp, trots att det är i Devils uniform eller Maple Leafs eller...
Mm. Han har också han är en av de här riktiga ultimata djupspelarna att ha en trupp i ett slutspel.
Exakt, han är ju inte en sån som ska spela en topp 6-roll och vara en bärande målkung, men just det här som du säger, den här bredden som är så viktig i slutspelet, där fyller han ju en väldigt vital roll och har gjort så i många klubbar. Mm.
Och Nashville tycker sig behöva lite mer muskler. De blev ju av med mycket grit nu när Austin Watson blev ju avstängd igen här nu på grund av han behöver hjälp med alkoholmissbruk.
Precis,
det man sa rakt ut.
Exakt, ligan kräver att han ska gå in i ett rehabiliteringsprogram så att säga, och det är bra att ta ett ansvar på det viset.
Ja, så det jag tror att det är nog mycket svar på det, att de kommer att sakna honom.
Precis, han var ju, den kedjan var ju kanske Nashvilles bästa, kanske i alla fall i Colorado-serien med Bonino, visst var det Bonino, Sissons och Watson, jag tror det i alla fall.
Ja, så var det nog, ja. Mm. Ja, han kanske är snabbare än Boyle, lite grann.
Ja, det är
men ändå, så, det är ändå ja, men det är ändå man får mer sampapper med honom.
Ja, jag köper honom som en bra bidragande faktor i ett slutspel även 2019 faktiskt.
Ja, men det var ju ett ganska ordentligt pris, ett andra val. Jag ser att många skriver om det, att det är ett högt pris och att man hoppas att det, eller hoppas eller befarar att det sätter tonen inför fortsatta förhandlingar på andra håll. Jag ser att Rangers fansen till exempel gnuggar händerna och säger att det här om det här är en precedent för vad man ska få för Zuccarello och Hayes, så var det bra.
Exakt, och det pratas om att en sån som Michael Ferland ska gå för ett första val till exempel. Alltså att ja. det kommer bli rätt höga priser nu när det är huggsexa om spelarna.
Ja, och som Zuccarello spelar på slutet så är han nästan, ja, nu är han väl ett första val. Skulle jag vilja
det skulle jag säga, och det är tack vare en svensk som vi ska komma in på senare.
Ja, ja. Det känns som det kommer att fortsätta hända mycket de här kommande dagarna och veckorna. Och redan innan Brian Boyle-traden här då, så hade vi en några dagar innan också där Florida och Pittsburgh i rätt mycket spelare mot spelare.
Ja, det var en det var fyra spelare involverade där och lite draftval också. Men en ganska fet trade ändå får vi kalla det ändå tycker jag. Det var ju alltså Nick Bjugstad och Jared McCann som gick till Pittsburgh. Och så var det Dirk Brassard.
Ja.
Jag måste ju få chansen. Jag ändå har chansen att uttala det så. Och Riley Sheahan till Florida Panthers. Plus ett andra val och två fjärde val.
Mm.
Fjärde runda val ska vi säga.
Och ser man det bara på pappret så känns det som rätt likade de spelare som byts mot varandra. Framförallt i Bjugstad Brassard.
Ja, exakt. Det är två centrar som pendlar mellan en slags andra eller tredje center kanske.
Ja, fast de ser olika ut då. Bjugstad är en stor jävel.
Han är nästan 2 meter lång.
Ja. Men grejen är ju den här att just Rutherford i Pittsburgh har ju faktiskt en förmåga, tycker jag, har haft visa genom åren att han har en förmåga att identifiera exakt vad det är för slags pjäser han behöver, eller Pittsburgh behöver.
Ja.
Så att jag tycker den känns intressant för deras del.
Ja, precis. Men apropå det så var det ju en felrekrytering med Brassard.
Ja, han har inte riktigt gjort sig rättvisa i Pittsburgh.
Nej, för de hoppades ju där att de skulle kunna ha tre supercenterar och liksom fördela speltiden på med Crosby, Malkin och så Brassard i tredje kedjan. Och han kanske skulle spela med Kessel, men de hittade aldrig någon kemi. Och sen visade det sig att Brassard är väl kanske inte tillräckligt bra tvåvägsspelare och defensivt pålitlig för att få den roll han fick. För det är en offensiv tekning liksom, då sätter man ju inte in Brassard, utan då har man ju Malkin och Crosby i första läget. Så att Brassard fick väl inte tek mycket offensiva chanser, och det är där han är bra. Han är ju en finurlig spelare som behöver den rollen, och han trivdes ju inte riktigt att vara tredje center helt enkelt. Så att Bjugstad är kanske lite, han är inte heller någon defensiv specialist på det viset, men han är ju en stor kropp bara på det viset, och han är dessutom kanske lite allround. Han spelar gärna ytterforward också och är van att spela i en tredje kedja, så att kanske lite mer liksom naturlig fit i den situation som de befinner sig i.
Mm. Han har inte haft någon jättebra säsong i år hittills, men så sent som i förra säsongen gjorde han 19 mål, det är okej, och några år innan dess hade han 24 mål.
Precis, så han är kapabel, han har ett bra skott, alltså han är duktig på framför mål och vispa upp den i nättaket ur snåriga vinklar, tycker jag. Så att det är en rätt vass spelare. Och Jared McCann ska man inte underskatta helt heller. Det är å andra sidan en duktig defensiv spelare som har, alltså han gick ju i första runda för några år sedan, det var Vancouver som plockade han ursprungligen. Men har faktiskt i Florida vant sig vid en bottom six-roll och var en ganska skicklig defensiv spelare och boxplay och sådär. Och ganska billig dessutom. Och bara 22 år gammal. Och Pittsburgh som verkligen måste tänka på lönetaket. De anser väl sig har fått ett litet fynd för den rollen han är tilltänkt i. Så att, och å andra sidan, det som är grejen då i Florida här, de får in alltså Brassard och Sheahan. Och vad är gemensamt med dem? Jo, de båda har utgående kontrakt.
Mm.
Så att, jag menar, när deras avtal löper ut och de inte har Bjugstad eller McCann kvar då i sommar, då har de plötsligt sparat in 5 miljoner, lite drygt 5 miljoner dollar mot lönetaket. Och genast har det kommit vilda spekulationer, vilket pågått senaste månaden egentligen, om att Florida ska göra en ganska fet push för att ta in två Columbus-ryssar, både Bobrovsky och Panarin. Och de gör helt enkelt utrymme för det. Och framförallt, och kanske inte nu vid deadline, utan allra helst i sommar när de kan ta dem gratis, så att säga, som UFA. Utan att behöva skicka något utbyte. Liksom.
Så det är bara det att Florida kommer få konkurrens där vid lag. Om åtminstone Panarin. Det är för att, det är precis som du säger, Rangers lär till exempel vara extremt sugna på Panarin.
Och det sägs att Panarin är väldigt sugen på Rangers också.
Ja, han vill bo i New York tydligen. Han vill vara på en riktigt stor, i en storstad.
Ja, det är sant,
och då kommer ju inte Rangers, det finns ingen anledning för dem att trada för honom nu, eftersom de inte kommer att gå till slutspel. Och det är helt meningslöst att ge bort saker från honom nu, utan istället vänta då tills han blir UFA.
Ja, nej, det är klart, Florida kommer inte vara ensamma på marknaden, de kan inte räkna med liksom, men de har åtminstone gjort utrymme nu i alla fall för att kunna gå efter riktigt feta free agent fiskare i sommar.
Och det som varför tror du att han skulle vilja gå till Florida?
Ja, men det som talar för Florida är ju dels att han har faktiskt en lägenhet nere i Miami.
Ja.
Och han har hängt där lite på sommaren.
Det har Henrik Lundqvist också. Han kommer inte spela där för det.
Nej, precis. Men, och sen så är han ju bra polare med Dadonov. De formade ihop med Chipachov Europas mest fruktade kedja för några år sedan i Sankt Petersburg. Det var ju Panarin, Chipachov och Dadonov. Så han har ju en rysk koppling där. Och det är ju lite, liksom lite rysk halvsatsning i Florida överhuvudtaget då. De ska gå efter både Panarin och Bobrovsky när de dessutom har Grigory Denisenko på gång från som de draftade i första rundan i somras, som ju vann JVMs poängliga här. Så det är lite rysk satsning i Florida.
Ja, men Jonathan, du har ju själv varit där och sett på hockey i Sunrise. Det är inte precis Miami.
Nej, precis.
Det är utanför Fort Lauderdale och det är en halvtimme utanför Fort Lauderdale. Ute i träsken. Och det är ibland så tomt som man tror att det är träning.
Precis,
och när vi hade stora enkäten här med svenska spelare, du såg ju själv, det var den arena de tyckte minst om att spela i.
Exakt.
Jag är högst osäker på att han vill vara där på en marknad som knappt är.
Ja, nej, det är klart, det finns mycket som talar emot på det viset också. Alltså, att Florida...
Ja, i synnerhet om han har liksom blicken inställd på liksom, att vara på ett spännande ställe.
Ja, det är i alla fall intressant, måste man ju säga, att han så mer eller mindre uttalat vill bli UFA. Den trenden har inte varit så stark senaste åren, fram till att nu Tavares går lite i bräschen och faktiskt går ut på den öppna marknaden, vilket ju så stora spelare sällan gör. Och nu Panarin också. Det känns som att det blir mer och mer, spelarna får mer och mer makt liksom.
Ja.
Och kan göra så. Jag håller med dig. Vi får se om Panarin blir tradad här inför deadline, men oj vilket snack det kommer vara. Vilken högsexa det kommer vara.
Ja, men det är väl inte alls otänkbart att han blir tradad. Men då blir han ju tradad nu då som en rental för en contender.
Exakt.
Och sen blir han UFA i alla fall.
Och så får han gå till vilken klubb han vill.
Ja. Och jag kan ju försäkra att Rangers kommer att gå stenhårt efter honom för att få in Panarin och kanske till en back då. Det pratas till och med om Erik Karlsson. Då skulle ju den här rebuilden som hittills har gnisslat ganska ordentligt, den skulle ju få sig en det är som att, skulle vara som att sätta startkablar till batteriet och bara få det explodera.
Ja, då har de kommit en bra bit, en enorm bit på vägen helt plötsligt.
Ja,
de har verkligen byggt om sitt lag.
Och nu finns ju utrymmet här också med. Och mer utrymme kommer att finnas, ja.
Jag måste, apropå New York, så måste jag ändå säga att Larry Brooks där på New Post har varit lite inne på att Bobrovsky kan bli så här, att Bobrovsky dock tradas nu inför deadline till Florida. Och att Florida i sånt fall bara, nu kort efter man har tagit in honom, skeppa vidare Derek Brassard till sin gamla klubb Columbus. För Columbus har ju lite centerbehov, och det var ju de som draftade en gång i tiden.
Alltså han håller på att bli en journeyman han också. Som sagt, han var i Columbus först, sen var det Rangers, sen var det Ottawa, sen var det Pittsburgh, nu är det Florida.
Ja.
Och kanske Columbus igen då.
Ja, precis. Men däremot, apropå inte vilja stanna i Florida, så han i alla fall uttryckt sig positivt där i början. Han är ju polare med Mike Hoffman och de har fått spela i samma kedja.
Ja.
Och han har redan börjat titta efter boende runt om där.
Ja, det är ju såklart väldigt nice på klimatet och så, och om man inte bryr sig så mycket om att det ska vara publik och så, så är det ju behaglig tillvaro. Det är ingen media där alls till
Nej,
exempel.
Precis. Man är helt avskärmad från uppmärksamhet som uppe i Kanada.
Liksom. Jag har pratat med spelare som har varit där, så det är, de flesta träningar till exempel är ingen media alls. Vare sig tv eller ja, det är egna klubb, egna hemsidan liksom.
Ja, det är faktiskt så pass, så är det ju. Ja. Men kan du tänka, alltså nu återigen Panarin, men kan jag tänka dig Panarin, Barkov, Dadonov? Det är en bra kedja i alla fall.
Verkligen, verkligen. Ja, men jag hör att det här är något du har fantiserat om.
Ja, men jag vill ju inte det, för jag är ju Tampa-fan, så det vore ju katastrof. Men, så jag står hellre på din sida i den här diskussionen, men jag tycker inte det är helt ologiskt ändå.
Jag har ingen sida i den här diskussionen. Jag tror bara att det är tveksamt att han vill dit. Ja, låt mig säga så.
Ja,
det vore ju också lite typ humor på något vis. Om ironiskt vore det. Om Zuccarello nu blir trailad till Pittsburgh. Och då har Brassard precis försvunnit därifrån. Ja, för de är det. Bästa kompisar.
Ja, just
det vore nästan lite grymt.
Precis. Usch.
Det var ju de två och Hagelin som utgjorde en liten tre musketörerna i Rangers.
Ja, just
det. De små musketörerna.
Ja, det hade annars kunnat varit ett alternativ för Pittsburgh att ta in Zuccarello nu och spela med Brassard. Få igång han.
Ja, det kan bli Zuccarello i alla fall, vem vet.
Ja.
Innan vi kom in på honom så hade vi ju veckans stora, stora happening var ju ändå då att Toronto förlängde med sin franchise-stjärna Auston Matthews.
Ja.
På 5 år. Och i snitt 11 miljoner komma någonting.
11,6 miljoner 34 var noggrant, för det är hans dröjnummer.
Ja. Ja, just det. I 5 år då.
Ja.
Och min spontana reaktion är att det är ett lyckat kontrakt. Både för Toronto och för honom.
Ja, jag kan nog hålla med där både och. Ja, lite både och för Torontos del. Men för Matthews ser jag det här som ett jättebra kontrakt.
Ja, men jag skulle nog säga att det är helt okej för Toronto också. 5 år, det blir de, alltså han är ju den han är. Han är ju värd oerhört mycket. Skulle egentligen kunna ha, om man verkligen har stått på sig, han kunna krävt ytterligare någon miljon per år.
Absolut.
Och nu blir det ju ändå lite pengar kvar. Alltså det har ju varit ett faktum hela tiden att det kommer att bli svårt att signa alla som de vill ha kvar. Men det finns ju ändå pengar kvar att signa Marner till exempel. Och åtminstone en till av de stora nyckelspelarna.
Ja, kanske det blir lite tufft. Det beror på lite hur mycket Marner kräver. Alltså, om man nöjer sig med 9 miljoner, då kanske de kan få ihop ett...
Vad har de kvar? 18 miljoner?
Ja, så grejen är så här. Att med Matthews nu, Tavares och Nylander uppbundna, så det är 36% av lönetaket nästa år. Räknar man in Marner där också, då kanske det går upp mot över 45%. Det är en hög andel vill jag säga, för att under lönetakseran, det är lag som har vunnit Stanley Cup som har haft högst andel spenderat på bara 4 spelare. Det är Pittsburgh med Malkin, Letang, Crosby och Kessel. Det låg på 45%, så det är en hög andel. Men det går ju att vinna Stanley Cup på så mycket pengar uppbundet på få spelare, men det är svårt.
Ja.
Men det är så de måste göra. Och alltså, det finns ju mycket att säga om det här kontraktet, men det är ju helt tydligt nu i alla fall att nu är det bara att lägga massvis med pengar på unga spelare. För det är de som är bäst. Alltså man kommer ju in i sin prime tidigare.
Ja.
Och det behövs inga sådana här bridge deals längre. Som, alltså, bara för några år sedan så såg vi ju hur liksom Gaudreau, McKinnon, Kucherov, sådana här stjärnor fick nöja sig med 6-7 miljoner. Men nu kan man ge... Ja, det är klart att Matthews är en franchise-spelare kanske på en ännu högre nivå, men vi såg ju Dreisaitl för några år sedan också. Och Eichel här också. Liksom. Nu är det över 10 miljoner som gäller.
Ja, men just i deras fall så är det väl så. Det finns inte så mycket att liksom fundera på. De är ju så fruktansvärt bra. Elitklassen av de här unga.
Ja.
McDavid, Matthews, Eichel. Några till.
Ja.
Nylander är väl en mer tveksam historia. Vi får ju se vad Winnipeg gör med Patrick Laine nu.
Ja.
Som har en rejäl måltorka. Där pratas det om att det faktiskt kan bli en bridge deal.
Ja, ja, exakt.
För att man inte riktigt vet vad man har honom.
Ja, men de här vet inte man vågar man 10 miljoner på honom direkt nu. Liksom.
De här vet man ju vad man har.
Ja, alltså Matthews, det är ju faktiskt sensationellt. Apropå Laine till exempel, som ses som den nästa kommande målkungen i NHL. Och redan inför den här säsongen pratar vi om att han kanske ska ta över tronen efter Ovechkin. Men faktum är att sen Auston Matthews klev in i ligan, nu har han varit en hel del skadad. Men om man räknar hans första, vad är det, 180 matcher någonting han har spelat hittills, så är han den spelare som gjort mest mål under den perioden. Han har gjort mest mål sedan han klev in i ligan. Så att han är ju en riktig, riktig elitspelare. Och alltså verkligen elitmålskytt. Så det är klart att han ska ha mycket pengar. Och det som har varit mycket diskuterat som är intressant med det här faktumet är ju att det är 5 år och inte 8 år som vi har vant oss vid. Att,
ja, just det.
Att man vill ha. Och det som är intressant med det är ju att i Conor McDavids fall, när han skrev på 8-årskontrakt, då köper inom situationstecken Edmonton loss 4 UFA-år. Och är man UFA då, istället för RFA, då är man ju unrestricted. Då kan man gå till vilken klubb man vill när kontraktet går ut. Är man RFA så är man ändå fortfarande bunden till sin nuvarande klubb som har första king. Så att liksom, UFA är ju mer lukrativt så att säga. Och då blir man ju marknadsvärdet högre liksom. Så att skriva ett 8-årskontrakt och binda upp 4 år som UFA, då vill spelaren ha mer pengar då. Och därför blev ju McDavids cap hit liksom upp mot 12,5 miljoner. Men skulle Auston Matthews ha skrivit 8-årskontrakt också, då skulle hans cap hit ha gått upp ännu mer också. För då skulle han behövt köpa loss de här 4 UFA-åren. Nu blir det bara 1 UFA-år man får lossa honom. Men för Matthews del så gör inte det någonting. För att han får fortfarande 11,6 miljoner de här 5 åren. Och när hans kontrakt går ut då, jag menar, då kommer han kunna, och lönetaket kommer vara ännu högre. Han kommer kunna kräva 15-16 miljoner i sitt nästa kontrakt i cap hit.
Ja, exakt. Ja, exakt. Det har ju börjat framgå rätt tydligt att det inte nödvändigtvis är så fördelaktigt för spelarna att skriva så jättelånga kontrakt. Just med tanke på det. Att några går omkring här med väldigt underbetalda faktiskt. För att de skrev långa kontrakt. Några av de här som har 10 år och så, de är ju gravt underbetalda nu. Som Bäckström till exempel.
Ja, precis. Och även de här som jag nämnde tidigare, McKinnon och Gaudreau och sådär.
Ja. Intressant också är ju att han får större delen av den här lönen som signing bonus, eller hur? Det påverkar inte något annat än att det faktum att han är garanterad sin lön. Det här är ju protection mot eventuell konflikt då igen. Att det blir strejk och så. Eller lockout. Nu är han ändå garanterad sina pengar. Det här är ju lite underligt ändå. Det tror jag är något som ligan kommer att försöka få bort i nästa förhandling.
Precis, det är verkligen något de inte vill ha. Och framförallt, Toronto spelar en så stor roll för de är så rika. Så det är nästan glasspengar för dem, höll jag på att säga. Men för ett Carolina eller ett Florida eller ett Arizona, så är det går ju nästan inte att skicka ut en klumpsumma på 10 miljoner dollar som Auston Matthews ska få i 1 juli. Typ. Det är för mycket pengar. Och så att visst, det kommer ägarna kommer ju trycka på att vi kan inte ha 90% utbetalning i bonus liksom på en klumpsumma 1 juli istället för att fördela det som en vanlig lön månadsvis.
Nej, precis. Nej, det blir ju underligt. Men hur tror du sen då? Om man ska rangordna viktighetsgraden hos de som också behöver signas sen. Om vi tar Marner är nummer 1, det vet vi väl.
Ja, precis. Han kommer nu verkligen vilja behålla. Vi får se nu. Det har ju varit mycket snack om att offersheeta honom för att verkligen sätta Toronto i skiten. Det vill säga, komma med ett bud.
Ja, men det blir ju aldrig så.
Nej, jag tror inte det blir så. Jag tror man överskattar lite det här med offersheet också. För det är ett ganska komplicerat system. Och troligen för att komma upp i ett tillräckligt högt bud som Toronto inte kan matcha, så måste man ju offra då uppemot 4 första val. Som kompensation, det funkar så. Det är inte bara att man får ta över en spelare rakt upp och ner. Utan då finns det ju en förutbestämd tabell för hur mycket man ska offra. Och i Marners fall kan det bli upp mot 4 första val. Och det är väl inte värt det.
Nej, men det är nästa säsong då. Vi har Marner, vi har Kapanen, vi har Andreas Jonsson, Jake Gardner, Ron Hainsey och Garrett Sparks. Det går ju inte. De kommer inte att kunna signa alla.
Nej, det är helt omöjligt. Och då kommer ju diskussionen igen här att det kan bli faktiskt aktuellt att skeppa Nylander. För att frigöra lite mer utrymme ändå.
Ja, men tror du Kapanen värderas högre än honom nu?
Ja, det beror på lite vad... Nej, jag tror Nylander tror jag är ju en bättre spelare än Kapanen, det skulle jag säga. Och framförallt på sikt så håller jag Nylander högre, och det gör Toronto också. Men kan man få på en billigare peng, vilket man kommer kunna få... Då kanske man värderar honom högre än Nylander trots allt. Och även en Andreas Jonsson är ju en billigare spelare som känns spännande, tycker jag. Så att, jag vet inte, det kan bli Nylander som blir lite odd man out faktiskt. I den här stora Big Four liksom, om vi även räknar in Tavares.
Ja, men du vet ju, Nylander säger att de fick löfte om att han aldrig ska bli traded.
Nej, exakt. Det har de ju, det har ju Dubé slagit fast. Mm. Så att det är, ja. Nej, jag tycker det är svårt. Gardiner kan man ju definitivt räkna bort, känner jag i alla fall. Han vill ju ha mer än sina 4,5 miljoner om han tjänar just nu nästa sommar. Och det är omöjligt. Ja. Speciellt när de tog in Massin här som även har kontrakt över nästa år. Så att ja, han precis. Är borta. Han är borta.
Och Haynes är kanske också borta.
Han är nog borta.
Gareth Sparks behöver man inte bekymra sig så mycket om.
Nej, precis. Utan nu kan vi säga så här. Det här jag satt och hade en monolog om när jag sa liksom 30 gånger på 2 minuter. Kommer du ihåg? Jag tror till och med jag döpte avsnittet till liksom. Det var kanske i april eller något sånt där. Om Torontos framtida problem just med Big Three som ska ha nya kontrakt. Just det här med hur Kyle Dubas har satsat stenhårt på utveckla talanger på Toronto Marlies, på deras SHL-lag till och med, för att hitta oslipade diamanter. För att kunna, liksom underifrån, kunna hitta billiga spelare. Att komplettera det här dyra lagbygget med, så att man ändå har ett slagkraftigt lag över 4 kedjor. Men då måste man hitta billiga komplementspelare. Och det hoppas de kunna utveckla själv. I Marlies till exempel. Mm. Så att nästa år kommer vi säkert få se Rasmus Sandin och kanske Timothy Liljegren på backsidan. Det är inte omöjligt. Ja, Kalle Rosén.
Ja. Men vad hette han som försvann till...
Carl Grundström.
Carl Grundström, ja, just.
Han var ju tänkt som en sån spelare också, men de var ju tvungna att offra någon. Så att i det fallet blev det han.
Ja, om vi ska titta på mer vad som har hänt på isen då senaste tiden. Men det är en del. Och en del som får en... Oj. Nu kommer Darren Dreger på Twitter och säger Hearing Nashville isn't done yet. Stay tuned.
Oj, det ska hända mer i as we speak här ikväll alltså.
Ja, det verkar så.
För jag har ju tänkt mig att de ska gå efter en riktigt fet winger. Alltså, Panarin vill ju till en storstad vid havet, sägs det. Så att han är väl borta, men det är typ en Mark Stone eller någonting. Att de ska verka.
Ja, eller en Mats Zuccarello.
Ja, just det, precis. Eller en Mats Zuccarello, ja. Mm. Spännande.
Ja, mycket spännande. Och då kan vi ju börja där då. Med det som har hänt på slutet. Ja. Även om det mer är enskild spelare vi tänker på. Du sa ju det att Mats Zuccarello har gått jävligt bra på slutet. Han har höjt sitt värde. Ja. Men det beror ju på att han spelar med... Ja, man kan inte bara säga så. Men det är ju Mika Zibanejad, hans center. Det är ju grödhet att spela sitt livshockey just nu. I ett lag som inte är så märkvärdigt. Men den där kedjan, de två bilderna med Chris Kreider. De gör ju allt åt Rangers nu. Och Mika öser in... mål och rakar upp poäng. Han har redan slagit sitt personliga poängrekord. Gjorde han häromdagen.
Ja, han har gjort det faktiskt. Han ligger på 52 poäng på 52 matcher. Han har inte kommit upp i högre tidigare.
Nej. Och det är roligt att se. Han har ett enormt självförtroende. Jag skrev det inför senaste matchen att det är lite sån här Taylor Hall-känsla. Man märker hela tiden när han kommer in och man är medveten om att han är på isen. För det händer något hela tiden. Ja. De är extremt beroende av den kedjan. Det är de som står för all offensiv.
Det var ju helt sjukt faktiskt. Faktum är att i LA Kings-matchen här så satte han ju ett klubbrekord i New York Rangers 100-åriga historia. De är ett Original Six-lag, så det är inte så enkelt att sätta klubbrekord där. Men han var ju alltså involverad. Han hade poäng på 10 raka Rangers-mål.
Ja.
Det har bara hänt. Jag tror det är 9 spelare i hela NHL-historien som har mäktat med det. Så snacka om betydelsefull.
Ja, det är kul att se. Man har alltid vetat att det finns enormt mycket potential i Micka, men att han kanske inte riktigt har fått ur den jämt.
Nej.
Men nu händer det verkligen. Och han säger själv att han trivs extremt bra med de där två, med Zuccarello och Kreider. Ja. Zuccarello har ju efter en tung höst verkligen börjat spela Zuccarello-hockey igen. Han slår ju så underbara passningar som ser ut att vara liksom, det ser så casual ut.
Ja.
Att han bara liksom snärtar lite med handlederna med den där långa klubban. Och så sitter puckarna på klubbbladen på andra sidan isen.
Ja, det ser effortless ut.
Ja, effortless.
Det ser inte ut sig riktigt.
Nej.
Men jag håller verkligen med om Zibanejad där, alltså självförtroendet. För att, om man kan säga på ett positivt sätt, så ser det ut som att han inte har någon respekt för motståndarna. Och jag menar det är positivt. Alltså det känns som att han åker runt i division 5 liksom. Att han tror att han kan göra nästan vad som helst. Att han litar så mycket på sin egenskaper nu när han har sånt självförtroende. Alltså det är passningar bakom ryggen och det är liksom konstiga moves hit och dit när han bara låter sin kreativitet flöda. Alltså han verkligen sprudlar självförtroende. Det känns som att han kan göra nästan vad som helst på isen just nu. Och jag överdriver inte nu. Jag tycker verkligen
att det bara strålar. Nej, exakt. Det är så det känns. Ja, men det är det jag menar med att han... att det är den där Taylor Hall-faktorn från i fjol. Att man liksom, blicken dras till honom hela tiden. Oj, nu märker man att han är på isen igen.
Precis, han är liksom, precis, han är verkligen den drivande spelaren i varje byte han är inne. Då ser man att det är han som styr och ställer.
Så just nu måste det ändå smärta general manager Gorton då och spräcka den kedjan genom att trada Zuccarello, kanske även Crader, men det är väl Hayes och Zuccarello i första hand då.
Ja, just det.
Och det skulle vara tråkigt. Det är den enda attraktion Rangers har just nu.
Ja. Ja, där eventuellt båda komponenterna in till Zibanejad försvinner. Ja.
Ja.
Usch, höll jag på att säga.
Du, nu ska jag, vänta, jag ska ropa på min sambo här. Bullen. Ja. Kan du komma hit en kort sekund?
Bullen kommer.
Ja, han ska få gå och hämta kaffe. Bussen också. Han har många namn. Kärt barn har många namn.
Det är ju mäktigt alltså. Bussen gör sin...
Nej, men här Roger. Jag har... han får gå och hälla upp kaffe åt mig. Det är väl fint.
Det är ju häftigt alltså.
Säg hej till publiken.
Hej publik.
Häftigt. Det är första gången vi hör bussen. Alltså.
Ja, bussen, Bullen, länsman, Maserskolans läns, Olsson, Rogga. Han har många namn.
Ja, han slår ju mig med hästlängden när det kommer till antal smeknamn. Alltså.
Och han, vet du vad han kallar mig då? Jag har ju också ett annat smeknamn. Han kallar mig för Pellepennan. Så du vet
Pellepennan?
Ja.
Ja, den ser man. Oj, oj, oj.
Ja, det är väl onödigt privat här. Tack så mycket, Roger.
Jag vill ju återigen lyfta fram det lite underskattade Lion.
Ja, just det. Ja, det försvann ju i fjol.
Ja, det måste upp igen.
Ja, men du... det om Rangers, det har hänt mycket annat också. Och bara en sån här sak, alltså det är ju helt vansinnigt hur tajt det är kring sträcken i väst. Vi var inne på det där redan förra veckan att ja, det är fem lag som har stuckit iväg där.
Ja.
Men resten har ju en frenzy kring sträcket som ju bara blir rent löjlig. Alltså det är ju delvis för att nedre skiktet i väst inte är så bra. Faktiskt.
Nej, så är det ju. Så är det. De hjälps ju åt att vara halvdåliga hela bunten.
Ja, men nu har vi runt strecket. Vancouver på 54, precis ovanför strecket. En poäng bakom är St. Louis. Två poäng bakom är Colorado. Tre poäng bakom är Arizona, Edmonton, Chicago och Anaheim. Ja. Och Chicago har tre poäng upp plötsligt också.
Ja, det är osannolikt.
Som var helt borta nyss. Liksom.
Exakt, och till och med LA Kings är inte helt uträknade. De har bara sex poäng upp. Det är ju helt sjukt.
Ja, det är det verkligen. De har haft en bra resa hit till New York. Adrian Kempe har trivs väldigt bra i New York-luften.
Ja, det har jag noterat.
Och det finns ju mycket att ta på här då. Men kanske sjukast av allt är väl att Anaheim fortfarande bara har tre poäng upp fast de befinner sig i ett fritt fall av Guds nåde. Vi pratades vid igår, du och jag, och sa ju det att vi tror aldrig vi har sett ett så bra lag ha en sån fruktansvärd katastrofsvacka som de har haft nu.
Ja, alltså det är inte så att vi
eller tycker... Eller ett par papper är ett bra lag.
Ja, precis. Det är inte så att vi tycker att de är någon contender på förhand heller. Men alltså, så här att de ska behöva braka igenom så fruktansvärt som de har gjort sista tiden. Alltså, en längre period egentligen. De har ju förlorat 16 av de senaste 18 matcherna. Men nu på slutet har det ju varit såna sjuka kollapser så att det finns inte ord. Alltså 6-0 i första perioden mot Winnipeg.
Ja. Och till slut 9-3 eller vad det blev.
Ja.
Och igår då, när de får stryk med 4-1 med Montreal så känns det som nästan som ett framsteg att de bara får stryk med 4-1 efter att hamna i underläge med 3-0 i första igen.
Ja, precis. Ja, exakt, precis. Och det känns ja, och så här, och det känns nästan hopplöst för att jag vet att efter den här matchen mot Winnipeg så då hade de ju återigen ett krismöte. De stängde in sig, spelarna snackade ihop sig och liksom gick igenom saker och ting. Och Ryan Getzlaf såg till att hålla tyst för han var trött på sin egen röst. Han tänkte, ni måste behöva höra någon annan som gapar nu, ni måste vara trötta på mig. Nu får liksom lite tysta spelare kliva fram här och säga sitt.
Mm.
Och de påstår att det kändes bra efter det, de hade rensat luften och så vidare. Och så kommer de och möter Toronto 1-6.
Ja.
Så
ja. Raquel som är en försynt och timid person hade ett utbrott efteråt och sa att det här, jag orkar knappt prata om det längre, jag vill inte prata men det är bara så sad.
Ja, exakt, och jag noterar liksom Raquel också, alltså för Carlisle som ju är den stora boven i dramat får man ändå säga, alltså att de inte byter coach
han och Bob Murray.
Ja, Bob Murray som vägrar att sparka honom.
Ja.
De är för bra vänner liksom. Ja, men Bob Murray fortsätter, eller ja, även Bob Murray, men Randy Carlyle fortsätter ju att kritisera arbetsmoralen. Vi måste kriga hårdare, visa mer karaktär. Och då säger Raquel liksom, men är det någonting vi gör så är det ju att kämpa hårt. Det är det enda vi gör. Men det är inget annat vi gör. Vi får ju liksom, det är inget annat som funkar. Och det är ju upp till tränaren att sätta riktlinjer och sådär. Alltså, spelarna försöker och försöker, men de har inga guidelines som funkar.
Nej.
Och på pappret är det ju här ganska många bra spelare.
Men de har ju förlorat självförtroende. En sån som Gibson, som var en av höstens stora målvakter.
Ja.
Klappar igenom kväll efter kväll. Det är som att det misslyckade All-Star-framträdandet förstörde för honom.
Ja, när han blev utbuad i San Jose efter det var 22% i den All-Star-matchen. Visst, det brukar inte vara så fantastiska målvaktsinsatser varje gång i en All-Star-match. Men han släppte in allting inför sina rivalfans. Och efter det har
blev grundligt utbuad där.
Ja, precis. Och efter det har han inte sett bra ut alls. Och det kan man ju på ett sätt förstå. För att även om det är liksom extremt nu, Anaheims kollaps, så har det ju hela säsongen har det faktiskt inte varit ett bra spel. Alltså de har haft usla underliggande siffror hela säsongen. De har haft otroligt svårt med målskyttet. De är sist i NHL på den fronten. Samtidigt som de släpper till flest skott. Släpper till flest kvalificerade målchanser. Släpper till flest kontringar och sådär. Det är liksom allting stämmer ju inte spelmässigt. Och Gibson höll dem flytande. Höll dem på en slutspelsplats till och med under första halvan av säsongen. Men nu har ju han börjat kasta in puckar själv. Och då blir det ju 6-0 i första perioden liksom.
Ja, jag kunde inte låta bli och jag tyckte det var väldigt lustigt och fick faktiskt skrattsalvor hos kollegorna när jag konstaterade det under All-Star-matchen. Ja, jag ser. Gibson sviker alltid de stora matcherna.
Ja. Det kan man ju definiera match och match och säga, men ja.
Han, ja, det var ju ett skämt.
Ja, jag är med på det. Nej, han har ju inget vackert slutspelsfacit.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Väldigt intressant efter just Toronto-matchen var ju att då Jake Muzzin, som precis har kommit från Los Angeles till Toronto och känner Anaheim och känner västkonferensen väldigt väl. Han sa ju det att ja, det börjar bli jobbigt för lagen där borta och de här big guys i Anaheim. Det går för fort och är för tekniskt drivet för dem när de kommer ut hit till öst. Den här hockeyn vi spelar här ute, den är rätt överlägsen den som spelas i väst. Och det där är ju intressant. För att för bara några år sedan så var ju, kändes det som att väst dominerade öst kraftigt.
Exakt, det var ju verkligen tydligt.
Ja, med sin storlek och sin... Alla lag var så jävla stora och starka och svåra att komma åt. Nu är det verkligen tvärtom. Och som av en händelse så har ju inte ett västlag vunnit Stanley Cup sedan 2015 heller.
Ja, det är sant. På den tiden var det ju verkligen dynastierna för LA Kings och Chicago i sitt esse. Och vi hade ett tungt St. Louis-lag som gick långt ofta. Medan på borta i öst så var det ju liksom ett ganska tungt Rangers med Boyle och Callahan och sådär. Som ofta gick långt. Och Boston Bruins med Lucic och sådär. Men det har ju svängt totalt sedan den typen av hockey bara för 4-5 år sedan.
Ja, de enda östlag som bröt in och vann under den här eran var just Boston. Och det var det enda lag i öst som påminde om västlagen.
Exakt.
Men nu har det svängt och det är intressant att just han säger det liksom, som verkligen precis har kommit från väst, att det är den här extremt snabba och skickliga hockeyn som Toronto, Tampa och sådana spelar, det kan inte man hantera i till exempel Anaheim.
Nej, för vi ser på Anaheim deras gamla core-spelare, alltså Getzlaf har en klart tyngre säsong i år, även om han är fortfarande en toppspelare får vi ändå kalla honom, men Ryan Kessler är ju slut som... Han är så slut så han är så slut så det är helt otroligt. Han har ju liksom om man räknar poäng sett i speltid så blir han ju utklassad av sådana som Dan Girardi och Travis Hamonic och Mark Stahl. Ja. Men han är ändå forward så att det är inte alls bra. Och Corey Perry har ju nu kommit tillbaka i alla fall, men hans bästa dagar är ju onekligen räknade också. Han peakade ju någonstans 2011 när den typen av hockey premierades. Så att det ser tungt ut. Och visst, de har försökt att ta in lite så här Daniel Språng och den typen av spelare, men det är inte tillräckligt bra kvalitet för att kompensera.
Nej. Mm. Nej, anmärkningsvärt är vad det är. Andra går det ju som sagt plötsligt lite bättre för. Vi nämnde ju Chicago i förbegående. Och de hade vi såna enorma problem med.
Ja.
Eller de, vi hade inte så problem med dem. Men de hade såna enorma problem i början av säsongen. Och kändes som de var borta liksom.
Ja, visst.
Avhängda. Och nu som sagt är det bara 3 poäng upp. Och de har vunnit 5 raka. Och har något väldigt fint på gång igen.
Ja, precis. Och Patrick Kane är ju helt sensationell just nu. Han är ju ligans överlägset hetaste spelare senaste månaden, kan man väl säga. Han har gjort upp över 40 poäng de senaste 20 matcherna och sånt där.
Och har en liten ny svensk radarpartner i en back där, Erik Gustafsson, som ju verkligen har slagit igenom nu. Gjorde sitt 11:e mål igår. På det leder han svenska backarnas målliga överlägset för Hedman och Oliver och Kringberg. De har 7. Han har 11 och är också då delad 4 i sammanlagda statistiken för mål för backar.
Ja, det är
ganska sensationellt. Han var ju lite dålig innan den här säsongen.
Ja, precis. Och det är ju en Jeremy Colleton-favorit.
Ja.
Han var ju nere och fick nytt självförtroende hos honom i Rockford. Och sen kallades han upp i fjol och gjorde det bra då. Fick ju ett nytt fint kontrakt förra säsongen. Och nu i år så har han ju, sen Colleton tog över, har han ju blivit första back. Och vi har ju pratat lite om Gustafsson tidigare under vintern. Men han har ju bara fortsatt på den vägen. Och nu får ju enormt med förtroende. Och som du säger, med just samarbetet med Kane. Alltså Kane har ju sagt att han är ju ganska sparsmakad med den typen av kommentarer. Han hade ju det om Panarin, att han tyckte att de pratade samma hockeyspråk liksom. Ja. Och han säger ju samma sak faktiskt om Erik Gustafsson, att det är fantastiskt roligt liksom att spela med honom. Han vill spela med Erik Gustafsson.
Ja.
Så att det är inga dåliga betyg.
Jag pratade med honom igår och han var ju själv nästan chockad över att han hade, att han gjort 11 mål. Hade han gjort 11 mål, det hade han aldrig kunnat föreställa sig.
Nej, det är faktiskt häftig, alltså att det har blivit ett sån här brak succé faktiskt.
Han
hade det här spelet i sig, det hade jag inte förväntat mig faktiskt.
Nej, men väldigt kul för honom såklart. Och, ja, nu är det ju extremt svårt att spekulera i vilka som kommer att lyckas och inte lyckas i det där racet. Ja, ja. Men de har ju definitivt chansen nu. Samma sak med St. Louis ännu mer, de är 1 poäng bakom slutspel.
Precis, jag slog ju fast här om veckan att St. Louis går till slutspel. Jag till och med, jag hade inte ett bett så att jag hade något att förlora på det, men jag slog ju fast i alla fall. Där är faktiskt Jordan Binnington, alltså om vi ska ha en övergång till öst sen, vad unga målvakter kan göra för lag, så har ju faktiskt Jordan Binnington halvt om halvt petat Jake Allen där och stoppat väldigt mycket puckar. Som gjort att Blues har klättrat i tabellen ordentligt och tagit en helt gäng med segrar här på slutet.
Ja. Men faktum är att det börjar egentligen bli lite intressant i öst också då. Nu räddade Columbus livhanken lite genom att snappa ur sin svacka och slå Colorado igår på bortaplan. Colorado som...
Ja, de faller ihop.
Det är anmärkningsvärt. Ja. Därför håller de undan lite då, men Buffalo och Carolina vann båda två. Carolina genom att nolla Pittsburgh. Och, de är bara några få poäng bakom. Och sen kommer ju Philadelphia mullrande bakifrån. Där har vi ju också en sensation faktiskt. De är ju hetast i ligan 8 raka.
8 raka segrar i klassisk Flyers manér får man ändå säga. Blir de heta så finns det få lag som kan bli så heta som Philadelphia Flyers. Går det dåligt så är det få lag som kan sjunka så djupt.
Men
nu är de i alla fall inne i en sån här riktig Flyers hot streak som de hoppas ska räcka riktigt långt.
Ja, det är lite som att de gör en halv Ottawa 2015. Ottawa var ju då 15 poäng efter i början av februari och lyckades i sista omgången säkra en slutspelsplats. Det är en av tidernas comebacker.
Ja, exakt. Ja. Men Flyers har ju faktiskt, de var ju som mest 16 poäng ifrån tror jag. Mm. Och nu har de mer än halverat det. Nu är det bara 7 just nu. De har visserligen någon match fler spelad, men de har i alla fall ätit upp hälften på en månad bara.
Nej, de har en match mer spelad än Columbus bara. Och
det är
en
Buffalo. Precis, det är inte så farligt ändå.
Nej.
Det är görbart faktiskt. Det är inte totalt osannolikt att de ska kunna ta äta kapp det med den här formen. Och med den här målvakten.
Ja, just det. Det är ju den stora skillnaden, känns det som. att Carter Hart har gått in och spelat drömhockey och är plötsligt ja, att Flyers har en Morris.
Ja, det har de inte haft på sen Ron Hextall själv stod i mål hela på sig. Jag menar, innan Carter Hart så har vi ju haft, han är ju sjunde målakten liksom, bara den här säsongen. Och som de har jagat första målvakt i hela 2000-talet egentligen. Nu känns det som att Carter Hart, visst han har bara spelat 16 matcher, men att bilden av, som man hoppades på har cementerats lite grann, att där, det är en ny era inledd.
Ja, det är roligt att säga, för att, ja, jag hävdar ju fortfarande att de egentligen är ett slutspelslag med den trupp de har.
Ja. Alltså, båda hade de ju på slutspelsplats inför säsongen.
Ja. Jag tror, jag sticker ut hakan och säger att de kommer att göra det.
Oj, oj, det är ändå ett statement.
Ja.
Ja. Alltså, jag kan säga så här, jag måste bara återigen om Carter Hart, alltså fortsätta med det här spelet och Flyers osannolika resa fortsätter. Alltså, då kan vi nästan börja snacka så här att Elias Petterssons givna Calder Trophy-vinst är inte helt säker ändå. Om Philadelphia skulle ta sig ända vägen till slutspel, då tror jag att den kanadensiskt baserade liksom biasen kan börja snegla åt den här jättetalangen.
Det beror ju på hur Elias sista veckor eller sista månader fungerar också.
Ja. Men den har ju sänts kassaskopsäker hela säsongen. Men Carter Hart, men det, visst, vi baserar det här på 16 matcher jämfört med Elias 40-någonting. Men han är den största utmanaren just nu.
Ja, kanske det. Ja. Intressant synpunkt som jag inte har tänkt på faktiskt.
Nej.
Ja. Nej, men sen har vi som sagt Carolina och Buffalo också som trycker på och... intressant med Buffalo var att Linus Ullmark var lysande igår när de slog Minnesota. Trots att de släppte in 4 mål så tog han 41 skott. Och Mike Harrington skrev efteråt en krönika i Buffalo News om att det är dags att Ullmark utses till första Morris. Carter Hutton har inte varit så bra på slutet.
Nej, det var ju en liten, det är lite oväntat med tanke på hur mycket han hyllades för Buffalos fantastiska höst. Ja. Men faktum är att där bakom så gjorde ju Ullmark en väldigt stark höst också. Han var ju den, det antar att det fortfarande är så, men han var ju länge den backup-keeper som hade flest segrar. Så att det är inte helt orimligt. Alltså. Han har gjort en jättestark säsong, sin första som liksom riktigt ordinarie backup.
Ja.
Det är ett statement. Vilken målvaktssäsong vi har. Jag menar, Markström har verkligen klivit fram, tagit ett steg till i Vancouver. Vi har ledaren i liksom de stora statistiska kategorierna i Robin Lehner.
Ja, han är sensationell.
Ja, och så har vi dessutom Ullmark på gång här också.
Ja.
Det är bra.
Ja. Mm. Sen hade vi... Ja, igår så hände ju också det då när Washington spelar. Är vi framme där nu?
Ja, vi kan vara framme. Jag tycker vi är framme där.
Ja, för att när Washington igår slog då just Vancouver så hade Alex Ovechkin en assist på ett TJ Oshie-mål. Ja. Därmed kom han upp i sammanlagt 1180 poäng i karriären och övertog första platsen i ryska all-time-ligan från Sergej Fedorov. Ja. Han är nu alltså den ryss som har gjort mest poäng i hela NHL-historien. Och det är ju magnifikt förstås.
Ja.
Och då tänkte vi att vi skulle dels hylla honom då, vilket vi härmed gör.
Ja.
Han är den största ryssen någonsin kanske, och det säger fan inte lite. Nej. Men vi tänkte vi skulle prata lite ryska favoriter i NHL genom åren.
Ja, det är ju ett roligt ämne tycker jag. För ryska spelare är ju underhållande på många sätt, och inte minst på isen tycker jag.
Ja, precis.
Ja.
För mig, när jag tänker ryska hockeyspelare, då blir det ju rätt mycket, eftersom jag såg hockey på 70-80-talet. Några som ju var fullständigt sanslöst bra hockeyspelare, men det var inte NHL i första hand.
Ja, exakt. För det ska man ändå komma ihåg när Ovi slår det här rekordet, att många enormt stora ryska spelare har ju inte ens spelat i NHL. Eller bara slutat på sina karriärer.
Nej, precis. Om man tar 70-talet, de spelade inte alls. Shalamov och Petrov och Mikhailov. Och Maltsev och Yakushev. Stora favoriter.
Jag kommer ihåg, de var så bra.
Ja, och sen på 80-talet så var det Makarov och Larionov och Krutov då.
Just det. Super, de, så, Big Red Machine.
Ja, och de är inte på topp 10-listan, men det är som du säger, det var ju först i slutet av sina karriärer de kom till TNL, precis som Fetisov då.
Ja, exakt.
Så att, ja, alla de ska ju nämnas. Shalamo till exempel, vilken otrolig hockeyspelare.
Ja, det, säger, det här kan ju inte jag verifiera, men jag förstår ju. Jag förstår.
Nej,
ju.
Men och Larionov och Makarov har du ändå, ja, lite koll på.
Jag har ju sett dokumentärerna såklart, ja. Jag har sett YouTube-klipp och allt möjligt, så att jag... Ja, de var ju,
men topp 10 på den här då all-time-listan är ju, efter Ovechkin så är det som sagt Fedorov då. Sen är det Mogilny, Kovalev, Malkin, Datsyuk, Kozlov, Kovalchuk, Gonchar och Yashin.
Ja, just det.
Och på 11:e plats Bure.
Pavel Bure, ja, det är en favorit för mig.
Ja, han som var så ohyggligt snabb. Hans, ja. När han kom i fart var ju magiskt.
Alltså tänk dig han i dagens hockey.
Ja.
1,78 lång, och sen med den farten han hade ju, han är som klippt och skuren för 2019 hockey liksom.
Ja, eller hur?
Ja.
Men jag måste säga då Datsyuk också.
Ja.
Hockeypoeten.
Alltså jag har jämfört han någon gång med hockeyns Roger Federer. Alltså,
ja.
Liksom hur elegant allting är. Alltså Federers enhandsbacken liksom, raka enhandsbacken och liksom Pavel Datsyuks klubbteknik som också är lite effortless på något vis. Hur han åkte runt och det såg knappt ut som att han tog... Jag tyckte ofta han gled runt men fick ändå med sig fart hela tiden. Alltså, det kändes alltid som att han var ett steg... Det är en klyscha att man ligger ett steg för, men så var det ju för hans del. Det kändes som att han... Just det, bara ett sånt grej. Alltså, han är ju en mästare på schack. Det är inte oväntat, men alltså, Pavel Datsyuk är ju fullständigt sensationellt bra på schack. Han skulle ju nästan kunna hota världseliten. Det är sant.
Det är sant.
Det är sant. Det är sant. Han spelade jättemycket schack när han var liten. Och mötte så här gubbar som var 60 år och spelade schack i sina liv, och han krossade dem liksom.
Men det jag tycker var mest häpnadsväckande med honom var ju att han lyckades göra så mycket helt oväntade saker. Han var så irrationell, och Detroit-svenskarna han spelade med sa ju det att de satt ibland på bänken och bara gapade, och vad kom det därifrån? Det har jag aldrig sett honom göra. Och till exempel straffvarianter eller den här gången när han bara försvinner och två San Jose-backar krockar.
Ja, exakt. Ja alltså han har ju uppfunnit flera varianter, höll jag på att säga. Alltså saker som man aldrig har sett förut. Så här, toe drag fint och sånt där ser man ju alla spelare göra. Men Datsyuk har ju några varianter som ingen annan kan replikera i matchfart.
Ja. Liksom.
Ja. Och ibland var det nästan negativt för hans eget lag. För att den enda som förstod hans passning var han själv. Han hade liksom lagkamraten fattat.
Ja,
han hade fått ett friläge
exakt.
Liksom. Datsyuk som virtuos var något speciellt, även om vi räknar in alla nationaliteter. Liksom.
Ja, men även Kovalev var ju en artist av Guds nåde, liksom. Eller mer bohemisk. Liksom. Men när han var på humör så var det otroligt underhållande att se honom.
Ja, om man ska generalisera ryska spelare som humörspelare så hjälpte ju Kovalev till med det, att förstärka den bilden så att säga. Han kunde ju vara jättedålig, men som du säger, hans högsta nivå är ju på den yppersta klassen genom tiderna faktiskt.
Ja.
Och han har jag fått uppleva också, alltså, Börje känns som den första ryssen jag riktigt fastnar för, men Kovalev är ju med där också. Kan ju inte hänvisa till CCSP-dagarna tyvärr alltså.
Nej, men för fan.
Ja, men faktum är ju så här att, måste jag också påpeka apropå att liksom ryska spelare, att Ovechkin redan nu vid 33-34 års ålder kan slå det här rekordet, att hela det här gänget vi tidigare nämnde inte har kommit upp i så många NHL-matcher. Alltså, så sent som Malkin, när han skulle sticka till NHL, så var det ju svårt för honom att lämna Ryssland. Nu är det ju betydligt lättare, men vi pratade 2005-2006 någonstans. Han fick ju fly från sitt lag, Metallurg Magnitogorsk, på flygplatsen i Finland. De hade spelat en försäsongsmatch där. Gömma sig i en lägenhet, smusslas tillbaks till flygplatsen och åka till Los Angeles och sen till Pittsburgh. Och var ju anmälde sig försvunnen i flera dagar. Och det var massa rubriker då om att han, vart har Malkin tagit vägen? För att han skulle ju absolut till inget pris släppas av den ryska ligan då. Det var ju en enorm prestige och ett kallt krig lite grann faktiskt mellan USA och Ryssland i hockeysynpunkt. Så sent som för 10-15 år sedan. Alltså.
Mm.
Så
Att, ja, fast nu är det ju... det var ju, back in the day var det ju diktatur och de fick inte det så ut ur Sovjetunionen, men nu får de.
Mogilny var väl ett sånt typiskt exempel också som på riktigt smugglades typ till NHL.
Ja, han hoppade av som heter defekten.
Ja, exakt.
Ja, jag är glad att vi har dem. Det är ju mycket, en del fördomar om ryssar. Ibland lever de väl upp till det också, att de inte är liksom lagspelare i första hand, men det är mer allmänt lite underskattade tycker jag.
En som verkligen har fått den stämpeln på sig är ju Ovechkin. Men han krossar all form av spekulation kring det när han ju, vad han gjorde förra våren här.
Ja.
Gör 15 mål i slutspelet. Är fullständigt grym i alla avgörande matcher. Och får lyfta bucklan som MVP för Washington. Så att, den myten har ju han dödat totalt också.
Ja.
Ja. Ja. Lite ryssnack, jag tyckte det var skönt.
Ja, det var härligt. Rysk vår.
Rysk vår, ja precis. Ja, vi har redan pratat Panarin och Bobrovski, så vi får väl anledning att återkomma till lite ryska stjärnor.
Man trodde att du skulle nämna Nikita också.
Ja, jag har inte ens nämnt Nikita Kutjov som är min husgud. Alltså, skulle han komma till Örby en dag, vet du hur mycket budget jag skulle lägga ner på det. För att välkomna, vet du.
Ja, men du, jag tror, är vi klara för den här veckan nu?
Ja, men vi har ju, det tycker jag vi kan nöja oss där. Vi fick inte mer om Nashville gör något mer. Du har inte sett något mer, va?
Nej, jag sitter faktiskt och tittar på det just nu. Var det för jag lät lite frånvarande kanske? Ja. Vänta, nu ska vi se. Här är det. Dan Drager skriver nu: Carolina Hurricanes have pulled back a bit in the effort to trade Mike Fairland.
Okej, de tror sig kunna ta sig till slutspel då kanske.
Ja, see how the next few games go. May use Fairland as an own rental in playoff push. Ja,
ja, varför inte? Ja, spännande. Spännande.
Ja, ja, vi kommer säkerligen att ha fler...
Jaså?
Predators are reacquiring Cody McLeod from Rangers for, I believe, a 7th round pick. Trade call hasn't happened yet. Det är
oj, sant. Oj, det här var ju tufft. Här har vi suttit och byggt upp förväntningarna och pratat om Panarin och Mark Stone och Mats Zuccarello. Det här är ju det största skämt jag varit med om.
Ja, ja. Då ska han med Cloud. Ja, då blir det ingen Stanley Cup.
Nej, tyvärr. Grattis Winnipeg och Vegas och San Jose. Ja. På västsidan.
Helvete, kan de göra det. Honom har man suttit här och grimaserat åt hela hösten och vintern i New York för att han är så dålig på att spela hockey.
Ja, jag tappar lusten till allting just nu.
Ja, det var Nashville, inte Tampa.
Ja, då hade jag ju lagt på direkt, kan jag säga. Då hade vi fått lägga ner podden den här närmsta månaden.
Jag förstår, du tror att jag skojar, men det är sant. Det är Pierre LeBruns riktiga konto. Det är blå
det är ingen plupp. Pierre LeBrune.
Och följer mig.
Oj. Ja.
Ja, det var grattis Rangers.
Ja, skickligt gjort av Gorton att lyckas bli av med Cole McLeod. Det är ju en bedrift.
Men då är väl David Quinn sur, han älskar ju honom på isen.
Ja, det är ju sant visserligen. Oj, ja. Nej, nu vill jag nästan lägga ner här. Nu blir jag barsk.
Ja, men du, vi avslutar med den bomben.
Ja, det var faktiskt en bomb. Det var större än Auston Matthews kontrakt, vill jag säga. Veckans nyhet.
Ja, men du, då tackar vi för den här veckan.
Ja, det gör vi.
Vi kommer garanterat att ha fler trader att prata om nästa vecka.
Precis, och vi kan ju, om vi inte redan sagt i något annat sammanhang, så kan vi slå fast att det blev ingen förra året faktiskt. Men i år så blir det trade deadline-sändning på den 25 februari på Sportbladet.
Ja, vad härligt.
Så att 3 timmars livesändning kommer det bli.
Underbart.
Mm. Så att, men vi hörs tidigare än så.
Yes, det gör vi.
Ha det gott allihopa.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so much love.
Hallo, hallo, hallo.
One, two, time, speed, so much love.
Hallo, hallo, hallo.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.